Gött. Podden om hantverksbira gör ett återbesök hos Göteborgs nya bryggeri och träffar Linus igen.
Hallå!
Hallå!
Ja, välkommen.
Välkommen.
Och jag också är här.
Sidekick Johan är här.
Yes.
Högersidan. Mm. Ja, härligt. Vi har fått en mycket fin plats i ert lager just nu, för det var typ tystaste rummet på bryggeriet idag.
Det är mycket igång här då.
Ja, precis. Och vi har gjort en jättefin mikrofonhållare här av 5 kartonger folköl, tror jag det.
Ja,
ja
det... alla sätter bra utan de dåliga.
Precis, precis.
Det är nya världsområden för det mesta.
Ja. Men vi är inte, det är inte därför vi är här, hör upp och säga. Vi är här för att vi ska snacka lite grann om utbildningen till bryggeritekniker vid campus i Nynäshamn.
Ja, precis.
Och den är du engagerad i, Linus.
Ja, jag sitter med i styrelsen där för att själva utformningen av utbildningen, alltså kursplanen, vad som ska ingå, vad som inte ska ingå, på det stora hela. Mm. Men även, tanken är ju även föreläsningar där, är väl tanken.
Jag har ju försökt läsa på lite grann.
Ja.
Och så vitt jag förstod så riktar den sig egentligen till sådana som är redan engagerade i liksom bryggerier och brygger. Typ som en fortbildning, eller?
Nej, det, alltså till viss del är det väl så. Det finns ju lite olika bryggeriutbildningar i Sverige. Liksom. Nynäshamn är en, det finns en i Ludvika och så finns det en i Skåne som jag inte kommer ihåg var den är. Så finns ju även då den utbildningen jag gick som är via hantverkslärling. Mm-hmm. Där du i princip går 2 år som lärling. Så du lär dig genom att arbeta, så att säga. Där även företagsekonomi ingår som en distanskurs då. Så det är ju lite vad man riktar in sig på. De 3 andra utbildningarna är ju mer en distansutbildning med intensivveckor och även då LIA-veckor, det vill säga lärande i arbete. Så,
som typ en praktik på svenska.
Ja. Ja. Precis.
Men den här är helt på distans i Nynäshamn, eller?
Ja, till viss del så har de ju föreläsningar och även då samma där då, LIA. Mm. Så då är det, ja, okay. 20 veckors LIA uppdelat på 2 perioder. Mm. Så det är en 3-terminsutbildning.
1,5 år man drog.
Ja, CSN berättigades precis som alla de andra. Mm. I år så har de även lagt till destilleri som en delkurs då.
Ja, okej. Okay.
Sen, och även inför jag köpt in ett pilotbryggverk som är i princip en direkt kopia på en, alltså, större kommersiell, ja, bryggeris utrustning. Men i då en jag ska säga, pilot size, jag tror det är på 200 liter.
Så pass ändå.
Som de har på plats så att, ja, man kan även vara på plats och, ja, få testa
en del av utbildningen. Och, då, liksom.
När du säger destilleri, märker man att branschen efterfrågar det så pass mycket? För det måste jag mena, det måste vara efterfrågadrivet, de delarna som
man
ingår.
Man märker ju att fler och fler bryggerier börjar gå åt det hållet med. Och i princip så är ju ett bryggeri är ju förstadiet till destilleri. Mm. I princip, du gör ju det som man på destillerispråk kallar för mäsk, det vill säga du mäskar in, jäser ut och sen tar du det och så bränner du det och får ut sprit. Liksom. Så du har ju i princip merparten av utrustningen redan om du har ett bryggeri då. Det är ju väldigt mycket gin som dyker upp, ja, hittills. Liksom.
Väldigt mycket. Det går väldigt snabbt att göra, eller förhållandevis snabbt att göra då.
Ja, det är ju en snabbare turnaround än du ska hålla på med brun sprit, så att,
ja,
säga.
Precis.
Så då, lite beroende på vad du gör då, men i regel så är det ju liksom 3 års lagring innan du ens får ut en produkt. Mm. Liksom.
Men destilleri är nytt för den kursstarten som kommer till hösten, eller?
Ja, precis. Det har jag lagt till. Mm. Så det är start i, jag tror det är 20 augusti är kursstart. Och så är det sista ansökningen för Nynäshamn är 5 maj.
5 maj, ja.
Ja, det är lite brådis nu då.
Ja, det är lite brådis. Mm. Så sök och byt liv.
Ja. Bli som Linus.
Ja, det är jag.
Herregud, han verkar ha ett drömmyrke. Som en riktig glamgubbe är det här. Det kommer hit. Det var första dagen vi ser det utan stövlar, tror jag.
Ja, det är nog nästan så faktiskt.
Ja.
kan inte ha roligt igen.
Men du, alltså, vi fick smaka någonting, eller vi har inte fått smaka ännu, men vi fick en icke-officiell öl än så länge kanske.
Ja, precis. Ja,
en pilsner.
En pilsner som kommer komma ut under namnet Pannknäckt.
Helt ekologisk.
Helt ekologisk. Svensk pilsnermalt. 100% pilsnermalt, ingenting annat. Lite Hertzbrücker, nej vad säger jag? Lite Magnum, Hercules som bittergiva och så lite mittelfri mot slutet av kok för att få lite humlig touch.
Mm. Vad skulle du säga skiljer den här mot eran gårdspilsner som kom för ett år sedan?
Den här är mindre humlad, lättare, inte alls lika örtig. Liksom. Man är liksom... Min tanke var att producera någonting som är, det här är faktiskt vad du får ut av de råvarorna du har. Det är liksom ingenting att dölja sig bakom.
Nej. Jag märker mot, jämfört med, som du sa där, mot den gårdspilsen, den är inte lika örtig. Den har en snällare bäskprofil.
Ja, absolut.
Och sen har den, men den har en ganska kraftig maltkropp ändå tycker jag, som kommer fram.
Utan att bli kvalmigt söt på något sätt. Ja. Utan som du säger, lite renare smaker.
Ja, precis. Ja,
men lite torr och krispig också.
Ja.
Så att det är ju en perfekt sommar, som man kan säga.
Absolut.
I den första långburk.
Ja,
ryktigaste om då.
Det är det som är tanken, va?
Mm. Vi får väl se.
Ja, men nu när Samuel sa att de har kört sin utbildning där. Den har funnits tidigare. Så att det är ingen nystart, utan
nej,
en befintlig utbildning.
Ja, de två utbildningar som har gått längst är ju den Nynäshamn och Ludvika-utbildningen. Mm. Jag tror den i Skåne, jag tror det är Simrishamn. Jag ska inte svära på det. Jag tror den startades, eller om det är Limhamn, den tror jag startades för 3-4 år sedan. Mm. Och de vet jag förra året la till destilleri som en del av utbildningen. Ludvika tror jag inte har gjort det.
Nej.
Däremot Nynäshamn då har vi lagt till då inför den terminen som började i augusti. Mm.
Hur många platser är det? 20-tal eller?
Jag tror det var 20. Jag ska inte svära på antalet. Mm.
Men, och då var det i princip att man läser på distans.
Ja, distans, så har du väl intensivveckor på samma sätt som Ludvika har då,
ja.
På plats. Men sen även då 20 veckor LIA fast uppdelat på två perioder istället för att det är 20 veckor uppdelat på tre terminer.
Ja.
För det har, så tror jag att Ludvika har.
Ja. Och brukar det funka då? Är det så att du själv får förse dig med en praktikplats eller så att utbildningen har kontakt med?
Alltså utbildningen har ju kontakt bakåt, alltså för tidigare elever. Mm. Och de, i regel så är det så att de bryggerierna som har haft folk på LIA är ju med största sannolikhet villiga att ta in igen. Sen om du letar upp ett eget bryggeri som vill ta in dig på LIA så funkar ju det med, såklart.
Mm. Men hur är det där? Det är en hårfin gräns mellan grå arbetskraft, eller på att säga, och LIA. Eller hur ser man på sånt i bryggeribranschen?
Alltså det är ju lite både och. Det beror på vad du har för dialog, tänker jag också, med den du ska gå på LIA hos. Liksom. Mm. För du behöver ju vara införstådd med vad det är du behöver lära dig och är villig att göra det. Liksom. Men sen är det ju så att jag menar, det är ju, bryggeribranschen är ju väldigt oglammigt på väldigt mycket sätt. Det är väldigt mycket jobb. Liksom. På ett mindre ställe, framförallt när det kommer till saker som paketering, så är det är ju liksom stå och lyfta. Punkt.
Hela tiden,
du har liksom ingen annan lösning. Liksom. Och det ska man ha med sig oavsett var du hamnar för någonstans eller vilket bygge du är på. Det är väldigt mycket kroppsjobb.
Mm.
Så.
Mm.
Men visst, det är klart att du finns möjligheter att hamna på ganska tråkiga saker på en LIA om du låter det hända. Ja. Så att säga, liksom.
Men hur har liksom utbildningen utvecklats? För jag menar, i början så var det lite nybyggaranda på hantverksbryggerier, och nu har det kanske kommit över att det måste vara jävligt bra kvalitet på allting som görs för att det ska kunna, bryggerierna ska överleva.
Så är det ju. Alltså det är ju väldigt mycket mer bryggerier än för bara gå tillbaks 5 år.
Ja.
Tillbaks liksom. Och det finns inte samma utrymme, upplever jag det, på marknaden i sig. För gå tillbaks 10 år. Så kanske det räckte med att du säger att du är liksom ett lokalt litet bryggeri, eller ett hantverksbryggeri, eller ett mikrobryggeri. Och så blev det en form av USP i sig. Mm. Och det var inom situationstecken lättare att få in din produkt. Liksom. Men idag räcker det inte att säga att du är ett lokalt hantverksmikrobryggeri. för det finns 450 någonting styckna. Liksom. Ja. Mm. Du behöver hålla någon form av kvalitet, tror jag, för att det ska funka. Det räcker liksom inte bara att säga att du är... Alltså mikrobryggeri är ju inte per definition en kvalitetsstämpel.
Det, nej, det får ju vem som helst kalla sig liksom.
Det är ju en volymdefinition. Ja. Liksom.
Jag tänker nu då, då har man ju de här utbildningarna där du i princip kan gå in då utan förkunskap och lära dig det yrket och vara med på praktik och sen i princip kan de bli anställd då på en antingen mikrobryggeri eller kanske på ett större kommersiellt bryggeri. Mm. Men om man tänker tillbaka lite grann hur det var innan den här mikrobryggerivågen kom, alltså då när det var liksom Pripps och Carlsberg och Falcon, de här stora kommersiella bryggerierna.
Ja.
Hur funkar utbildningen då?
Alltså skulle det gå då, det finns ju, du har ju Skandinaviska Bryggar högskolan i Danmark, eller så VLB i Tyskland och pluggar liksom bryggmästare. Men jag menar större bryggerier, för du hade ju en annan form av möjligheter kanske avancera inom företaget från olika, olika delar av företaget för att ta dig uppåt och även internutbildningar liksom på ett annat sätt som inte egentligen finns idag, för det finns ju inte speciellt många stora bryggerier. Liksom. Det är samma fem på något sätt. Men också för att de utbildningar som fanns i Sverige i mångt och mycket var väl liksom plantskola till de fem stora, för det fanns ju i princip inga andra i Sverige. Liksom. Så jag tror mig väl säga nu att mycket av utbildningen har väl ändrats och även tillkommit för att just tillgodose behovet som finns bland små bryggerier. Liksom. Mm.
Det gäller också att de små ska ha råd att anställa någon. Är ju det?
Ja, det är ju det. Jag menar, jag ska inte svära på siffrorna nu, men jag för mig att innan pandemin slog till så var det väl kanske 80-talet bryggerier av alla 400 någonting bryggerier som ens omsatte mer än 1 miljon.
Mm.
Och det är ju inte jättemycket pengar om du räknar med att en anställd på ett år är ju lätt 500 000 liksom. Mm. Alltså så.
Och då är ändå liksom öl är en volymvara liksom ändå ju.
Ja.
Ja, precis.
Så det är ju ett svårt läge. Mm. Och väldigt många bryggerier är ju i princip en eller två personers företag liksom. Mm. Så det är klurigt. Men det finns ju ändå ett behov, för jag menar, så hade inte alla utbildningarna funnits.
Nej.
För de är ju baserade på att det finns en efterfrågan av arbetskraft. Det gäller ju för alla utbildningarna.
Mm.
Vare sig du går den utbildningen jag gick som verkligen är styrd efter efterfrågan. Eller de tre andra då. Mm. Men det är ju samma där. De får ju sin utbildning och sin existens per definition beviljad på att det finns en efterfrågan av utbildad personal. Liksom.
Men den utbildningen du gick, sa du, den var mer inriktad på egentligen praktik då?
Ja, du går ju in och jobbar heltid i 2 år på ett bryggeri. Mm. Och så har du ju kurser och kursplaner, men eftersom du är där hela tiden så plockar du ju liksom delar av kursplanen hela tiden.
Mm.
Och så är du då, som jag sa, företagsekonomi på distans. Och sen är ju tanken när du är färdig då att du ska... Den jag gick då, att du i princip ska ha tillräckligt mycket kunskap för att starta ett bryggeri och driva det.
Mm.
Sen tror jag inte, jag ska inte svära på det, men jag tror i princip det är nog bara en eller två som har gått den utbildning som har gått som faktiskt har startat bryggeri sen när de väl varit färdiga. Då, liksom. Men jag svär inte på den siffran.
Men är det så att du har tagit med dig någonting av din upplevelse kring den utbildningen och försökt liksom på något sätt... applicera den på utbildningen i Nynäshamn?
Ja, det är mycket framförallt att gå igenom alltså saker som man kanske glömmer bort, inte som utbildning säger, men kanske när man går utbildningen säger att det finns liksom bryggeri liksom att jobba på bryggeri, det är inte bara att stå och göra recept hela dagarna eller kolla på den här leverantören av den här, vad det nu är, har någon ny produkt som de gärna vill sälja till dig. Och den är jättebra och den ska vi använda. Liksom. Alltså, det är ju saker som man bara jagar, få ner syrevärdena. Är ju i min värld mer intressant än att någon har, ja men du vet. Vi har innoverat fram så vi kan nyttja ännu mer av humlen i den här typen av produkt. Alltså... Är det en innovation eller är det bara typ vi har ganska mycket rest av den här typen av produktion av humlen och nu ska vi försöka kränga det?
Mm.
Det gjorde man ju för några år sedan när man gör humlepellets eller kryohumle, då du verkligen liksom bara använder det göttiga i humlen. Ja. Du får ändå ganska växtmaterial över. Mm. Då fanns det ju de som försökte pelletera det och sälja det som någon sorts liksom, ska vi säga, inom situationstecken amerikansk ädelhumle. Liksom. Men det blir ju varken hugget eller stucket på något sätt. Liksom.
Ja. Men vad är det för stora, eller jag vet ju det för att jag har ju papper framför mig här. Vad är det för stora delar som bryggteknikerutbildningen innefattar? Inköp?
Ja.
En del?
Ja, inköp. Men alltså hygien, HACCP, paketering. Där i min, precis som jag sa innan, liksom syrevärden även, liksom, men paketering är ju där det är mest kritiskt. Mm. Absolut ingenting får gå fel, för att du kan inte riktigt rädda någonting där. Mm. Mycket av den andra, i princip hela produktionen fram till dess, så finns det ändå till viss del utrymme för att rädda någonting om det börjar gå åt skogen eller har gått åt skogen. Liksom. Men när det väl är paketering, där kan ingenting gå fel. Nej. För då är allt det här liksom 5-8 veckornas jobb innan helt förstört.
Det spelar ingen roll, det är bra om man har gjort det innan.
Nej,
om det man sabbar det där. Nej.
Ja. Men i princip en allround omfattande utbildning för att kunna bli anställd på ett bryggeri, vare sig det är ett litet bryggeri eller ett stort. Och sen är väl tanken med samma där som den utbildningen gick, att du ska vilja ha tillräckligt mycket hum om saker och ting för att i teorin i alla fall skulle kunna starta ett bryggeri. Liksom. Men i regel så är det väl för alltså anställningsutbildning. Ja. Och sen kan jag väl sådär, som är lite pessimist som människa, kan jag känna att sett till mängden bryggerier som är idag och hur hela den här branschen är när det kommer till liksom kostnader och hur mycket de har ökat det senaste året. Så går man och utbildar sig och har mål att starta ett bryggeri, så det kommer nog bli kämpigt, tror jag. Mm. Väldigt kämpigt.
Mm. Ja, men det är säkrare att sikta på en anställning.
Ja, det finns ju mycket bryggerier, så ja. Folk slutar inte dricka öl.
Nej, det,
alltså, så.
Det verkar inte så.
Nej, det Nej. Verkar inte så.
Det hoppas vi inte heller. Men den är på engelska, eller litteraturen har förstått som är på engelska också, så att den är liksom i någon form av internationell touch på den.
Ja, så är det. Och mycket så att säga, brygglitteratur tillgänglig idag är faktiskt på engelska. Liksom. Sen kan jag väl tycka, men det är ju för en egen del, det har inte med utbildningen i sig att göra, men jag tycker att mycket av den litteratur som finns och släpps blir knölig om du är här, för att man har ju en tendens i USA att inte förstå det där med meter och kilo och liter och sånt. Ja. Så det kan ju bli knöligt när folk börjar prata om brygghus i x antal barrels snarare än liter eller hektoliter som de flesta andra här har. Liksom. Så det är mycket konvertering när man köper en del böcker själv som är på engelska. Ja. Liksom. Sen för mig är det så, där jag gick som lärling så var ju engelska, alltså företagsspråk, för att tre av delägarna var från engelskspråkiga länder. Liksom. Mm. Så att jag har det i grunden i sig. Mm. Liksom. Med det sagt då, så finns det jättebra svenska uttryck för allting i ett bryggeri, så man behöver inte prata hembryggerska när man väl kommer ut på bryggeriet.
Och där är ju din sån glosbok eller ordbok. Ja. Är den med kursitaturen?
Nej, den är ju inte det. Den är ju inte det.
Nej, den går inte att få tag på längre. Eller du har köpt upp alla ex.
Ja, typ bryggteknisk nomenklatur. Jo, nej, den görs nog. Jag tror inte nomenklaturinstitutet eller vad det nu var som staten inrättade finns längre. Däremot vet jag att Patrik som var på Nils Oskar förut och nu är på Nyköping, han vet jag någon på 90-talet var med och som konsult tror jag med den uppdaterade den till någon sorts digital version av den som i dagsläget är högst oklart vad som har hänt med. Mm. Liksom.
Hur är det med, jag tänker att man måste ha lite bra kunskap om livsmedelstekniska detaljer och även kanske systembolag, myndigheter, de bitarna.
Ja, och det är ju en helt egen del i sig att hantera. Liksom. Systembolaget är, ska man säga, en del kan tycka att de är knöliga att ha att göra med. Och det är de, det är mycket så att säga, byråkrati, men de är väl i mångt och mycket relativt tydliga med vad det är de vill ha. Det gäller ju bara att så att säga läsa vad det är de faktiskt vill ha och vad det är de egentligen menar. Liksom. Men de kan vara knöliga att ha att göra med, och det är bra att få en insyn i det, för att regelverket för att lösa det, men även hur Systembolaget i sig fungerar som organisation och komma in där som leverantör kan vara ganska jobbig som, och att bara från ingenstans kliva in i och försöka lösa. Liksom.
Det hänger ju inte på hur bra produkten är eller någonting heller väl. Jag säger, i grund och botten så gör du fel med det byråkratiska.
Ja, det kan du ju få stopp för. Ja. Alltså, du kan ju ha både världens bästa och världens sämsta produkt beroende på vem man nu som avgör vad som är bra och dåligt. Liksom. Men i teorin är det ju så att de är ju de enda som får sälja alkohol i Sverige.
Så liksom. Är det ju.
Så att de kan ju inte... Du måste ju ha med dem att göra, vare sig du gillar det eller inte. Liksom. Men det kan vara knöligt. Och det är vissa saker, ibland kan man ju fundera på hur de har funderat på. För att en del så att säga, avslag som bryggerier kan få när det kommer till framförallt etikettdesign eller
ja, just det.
Text på etikett eller liknande kan ibland kännas...
Namnval. Och...
Ja, namnval och namnval i kombination med illustration och så vidare. Och ibland undrar man lite hur... tankarna har gått där, kan man säga.
Men är det någon del i utbildningen när man pratar mer om den delen av verksamheten?
Det finns ju, det är ju en del av det för att du ska ha så, liksom, så övergripande kunskap när du kommer ut på utbildningen. Liksom. Ja. Sen är det ju, som sagt, mycket av utbildningen är ju för att du ska bli anställd på ett bryggeri snarare än liksom, faktiskt driva ett bryggeri. Ja. Liksom.
Absolut, och det lär du dig under resans gång när du väl kommer ut i arbetslivet också, självklart. Ja. Men jag tänker mer om man siktar in sig på att kanske försöka dra någonting själv. Det är klart att det är sådana här grejer som kan vara guldvärda erfarenheter att få med sig bara från början.
Och sen finns ju alkoholombudsmannen som du kan kontakta med typ alla frågor när det gäller marknadsföring till exempel. För där finns ju också rätt mycket begränsningar eller väldigt tydliga direktiv om hur du får marknadsföra. Liksom.
Även alkoholombudsmannen.
Ja.
Som är en statlig inrättning då?
Ja, de är väl en del av Skatteverket, tror jag. Jag ska inte svära på det. Nej. De sitter väl tillståndsmyndigheten och det är väl Karlstad eller vad det är.
Ja, spännande. Aldrig hört talas.
Nej, inte jag.
men de kan man diskutera med när det kommer till alltså, hur du får marknadsföra någonting, vad du får skriva om det, hur du får utforma etiketter och liknande.
Så där kan du i princip pitcha idéer innan då och egentligen får du godkänt där, så det är, då kommer du troligtvis inte få att bli nekad på de delarna i alla fall när det kommer till lanseringen sen då.
Och sen har du ju ändå möjlighet på bolaget, om du skickar in så att säga, illustrationen i tid, så brukar du i regel om de har påpekat någonting så brukar de, om du bara själv har varit ute i tid, så finns det tid att ändra på det och få det godkänt. Liksom. För det är de ju väldigt tydliga med också när de väl har slått ner på någonting, att det här och det här och det här tycker vi inte är därför. Nej. Att. Liksom.
Du, vilka är det som ska söka till den här utbildningen då? Är det någon som bara två glada gamänger som vi är som tycker om att smaka god och kvalitetsöl? Eller är det man ska se sin framtid som bryggare helt enkelt?
Ja, bryggare eller bryggeriarbetare. Det beror på, liksom. Men ska du in på ett bryggeri idag så tror jag du har väldigt svårt att komma in någonstans utan att ha någon form av utbildning och erfarenhet bakom dig. För att det behövs det. Det är många av de större bryggerierna rekryterar ju liksom folk utifrån. Alltså letar ut i resten av världen för att liksom få in mer folk med andra erfarenheter och kanske mer erfarenheter. Liksom. Men jag tror att, som sagt, idag att komma in på ett bryggeri utan att ha någon utbildning eller förkunskap tror jag är väldigt, väldigt svårt.
De dagarna är förbi på något sätt.
Ja, det tror jag. Jag menar, vi skulle ju per definition kunna ibland när behovet finns ta in folk på timmar för att hjälpa till på paketeringen till exempel. Men det är ju i sådana fall rent okvalificerade arbete med att alltså stapla produkt på pall, köra ut. Du kan ta vem som helst, behöver ingen utbildning för att göra det. Liksom. Men på ett litet bryggeri så kan det ju vara så att du får stå och brygga och göra sådana jobb och liksom skura golv och köra ut saker och flytta pall. Alltså det blir liksom, du kommer inte kunna komma in där på ett bryggeri och bara göra den typen av okvalificerat arbete, för att det är ingen arbetsgivare på ett litet bryggeri som har råd med det. Du behöver ha liksom förkunskap om saker och ting.
Och därför är utbildningen så pass bred också och täcker in så många delar.
Precis.
Av det.
Plus det, om man nu ska vara sån, det finns ju goda möjligheter på ett bryggeri att skada sig och skada sig ganska rejält om man inte vet vad man håller på med. Liksom. Jag tror framförallt, tror jag, liksom, är du intresserad av öl och känner att det är en väg att gå, så är utbildningen absolut någonting värt att gå. Liksom. Men om du så går utbildningen bara för att du tror att du ska stå och laborera med och ta fram, alltså innovera öl, så tror jag man kommer ha, jag ska inte säga tråkigt, men jag tror att man kommer liksom få ett ganska bryskt uppvaknande om att det är så oerhört mycket mer än det som är att komma ut på andra sidan av utbildningen och faktiskt vara anställningsbar. Så att jag,
och det är så, många brukar säga just den här innovationsdelen i arbetet är ju förhållandevis liten om man räknar in helheten och vad som krävs för att faktiskt hantera hela processen.
Ja, för tanken är ju att du ska ju komma ut och vara så, alltså all around som det bara är möjligt. Du ska ju kunna vara anställningsbar på ett bryggeri, och ju mindre bryggeri det är, desto mer arbetsuppgifter kommer du behöva få göra. Liksom. Så tanken är ju att, så att säga, komma ut och kunna så mycket som möjligt av så mycket som möjligt, för att vara så anställningsbar som möjligt, för att det är väldigt mycket olika saker. Liksom.
Men om man jobbar som en som på ett bryggeri idag och känner att man ändå vill ta steget, så ska man kunna göra utbildningen samtidigt som du fortfarande har ditt befintliga jobb? Är det tanken?
Ja, det är väl tanken. Liksom, att du ska kunna köra distansupplägget. Liksom.
Sen klart, det är alltid tufft att jobba och plugga samtidigt, men det ska man,
det är det.
Så är det ju liksom.
Men det är ju liksom tanken att du ska ju kunna skola om dig och göra någonting annat. Liksom. Så att jag tror framförallt det är det så här, med tanke på hur få platser det är på varje utbildning, är att om du inte har tänkt jobba med öl utan du ska göra det för någon sorts, jag vet inte vad,
hobbygrej,
liksom, ja, typ, så tror jag det är nog rätt meningslöst att göra det. Ja. För du kommer få lägga så oerhört mycket tid på oerhört mycket saker som du kanske själv inte tycker är så jättekul. För det är mycket saker på ett bryggeri som inte är jättekul, men som är en del av yrket, och du kommer inte komma ifrån det. Liksom. Så. Det är inte superkul att stå och fylla fat en hel dag, men det måste ju göras. Liksom. Alltså så.
Ja.
Så är det bara.
Så är det.
Eller en flaska en dag, eller burka en dag.
Eller, ja, men så. Det är ju mycket slit att göra. Liksom.
Men om du ska, nu får du 2 minuter att pitcha utbildningen här. Medan jag förser mig med en god folköl.
Gjort.
Din låda här.
Utan att riva ner hela jävla mixtat.
Ja, det kan bli en utmaning.
Eller så får du göra det.
Alkoholfri, jag får nästan ha en dunkel, tänkte jag.
Ja, men gjort.
Du kan köra.
Ja, men gud vad gött. Jag skulle säga att det är du dryckesintresserad och är det på riktigt och inser att det är mer än att bara stå och situationstecken blanda lite saker i en gryta och få ut någonting som jäser, och du gött, jag har gjort det själv och det är det bästa jag har gjort, fast du kanske inser att när du jämför det med kommersiella produkter så kanske det inte är det egentligen. Men om du har ett genuint intresse för det och faktiskt vill veta hur saker och ting fungerar och veta vad det är du behöver göra för att få fram kanske då den här produkten som du själv gillar jättemycket, liksom, och du vill verkligen veta det och inser att det är väldigt mycket mer än det du får till dig när du inom situationstänken bara brygger hemma, så skulle jag absolut söka och gå utbildningen, för att det är jävligt kul om man är intresserad. Liksom.
Kul att förstå hur allt hänger ihop. Liksom.
Ja, att det finns ju anledningar till varför saker, om man nu ska jämföra med att brygga hemma, varför vissa saker som du har gjort hemma blir som de blir och varför de inte blir det på ett kommersiellt bryggeri. Liksom. Framförallt hållbarhet på produkter. idén om att det du ska producera ska ju vara likadant varje gång. För det märker man ju rätt ofta själv. Alltså när man pratar med kompisar som bygger hemma så är det ju mycket sådär. Den här gången gjorde jag det här. Ja, coolt. Ja, blev det bra? Det blev ganska okej. Okay. Ja, men nästa gång du bygger den då, så vad hade du tänkt ändra på? Nej, men jag tänkte bygga en helt annan grej nästa gång. Ja, okej. Okay. Men, ja, det är ju gött att göra det liksom. Men det går ju inte att göra kommersiellt. För nej. Tanken är att du ska återupprepa det du har gjort.
Om igen. Med en helt annan volym också. Som vi pratade lite grann tidigare, att då behöver du ta hänsyn till shortcomings på marknaden, för det går inte att få tag på produkterna, det är kanske slut, det är dålig skörd, det är förändringar på alla möjliga håll och kanter.
Ja.
Och då behöver man ju hitta och laborera med komplement för att hitta samma produkt i slutändan, för konsumenten fattar ju inte det. Nej, och vill inte fatta det vill och att det ska smaka likadant som det har gjort tidigare.
Det är det jag alltid tyckte är så intressant med bryggeridelen jämfört med till exempel vin. För vin pratar man ju om årgång och hur bra skörden var och kvaliteten på druvorna. Fast man använder då i regel en typ av druva eller kanske blandar en eller två ish. Jag är inte så jätteinsatt i just den typen av produktion, men ändå man pratar väldigt mycket om just att det här året var jättebra skörd och blir jättebra kvalitet. Bryggerier så var okej, den här ölen har säg 3-7 olika maltsorter i sig. Och beroende på vad det är då såklart kan ha 3-7 olika humlesorter i sig. Som alla är helt beroende av hur det årets skörd har varit. Kvaliteten på det, tillgången till det. Men det ska ändå smaka exakt likadant hela tiden. Fast parametrarna är liksom väldigt, väldigt spretiga jämfört med till exempel då vinproduktion. Men inom öl pratar man inte om det alls.
Nej, du som säger inom vinvärlden så blir det ju nästan lite exotiskt då att du ska ha, alltså det ska vara en viss variation därför att det är en naturlig produkt. Och därför förväntar du dig att det ska kunna variera.
Ja.
Och det är en charm i att det varierar.
Ja.
Medan ölen har hamnat i ett helt annat fack.
Ja.
Det är fortfarande en naturprodukt, samma parametrar, men helt annan idé om hur saker och ting ska smaka.
Ja, och framförallt det, precis som jag sa i början, är att det ska vara likadant hela tiden. Ska du ändra på någonting så ska du ändra det till det bättre. Men grundkaraktären ska ändå vara kvar. Men folk vill ju ändå, speciellt när du börjar komma upp i volym och du säljer mycket, så ska ju folk veta att köper jag den här i den här stan jämfört med där jag brukar köpa den, så vet jag att du får exakt samma produkt. Liksom. Och det är ju det som är liksom hela magin och tricket, att du ska göra samma sak hela tiden och du ska återupprepa det och det ska inte avvika.
Ja.
Det är ju det som är liksom hela grejen, tycker jag då. Mm.
Men jag tänker på, du sa det här med att man lär sig en större del av processen, men om du tittar själv då på ditt jobb som du har här, om du bara skulle bara säga lite moment, vad gör du under en dag?
Det beror på vad det är att göra den dagen, men i regel så jag brygger merparten av det som är här, så det är ju mycket, mycket brygga liksom. Men även i gärkällarna, och då kan det vara allting, eller gärkällarna, allt från att så att säga sippa, alltså diska tankar, till att torrhumla öl, till att skörda gäst, till stå med paketering. Nu i regel för min del så är det mer att hjälpa till, alltså avlasta ett manuellt arbete på paketering. Men sen kan det vara till, nu är det liksom dags för att köra en hel nedskrubbning av hela bryggeriet. Och då kan det vara liksom spendera en hel dag till att bara klåskumma och skura och skölja. Liksom.
Mm.
Till bara optimera lager för råvarorna. Bara det kan ju vara liksom ett stund att hålla på med det. Liksom. Mm. Men jag brygger merparten av det som är ute.
Ja.
Så då, hela bryggprocessen.
Men där är du med egentligen alla steg då?
Ja, precis.
Under bryggprocessen och övervakar den i princip då och följer ölet genom alla de här stegen. Då.
Ja, tills väl ner i gärkällan och i tank under jäsning. Liksom. Och sen då under tiden när det jäser, ta prover, kolla och se så att det gör det ska, så att säga. Men även övervaka och liksom slutfärdig produkten blir. För det är mycket saker som behöver tajmas i jäkällan med för att få ut det så bra som möjligt. Så det är ju, att jobba på ett bryggeri är i regel väldigt övergripande med i princip alla arbetsmoment. Sen är ju vi uppe liksom på en sån skala så vi har ju dedikerade arbetsuppgifter till liksom, beroende på var, vem du är, vad du gör. Liksom. Men du har ändå mycket överlappningar mellan brygghus och jäkällare och paketering. Liksom.
Mm. Man ska tycka om att göra olika saker liksom.
Ja, och framförallt förstå att det, att jobba på ett bryggeri är att göra, ha väldigt många olika saker att göra. Liksom.
Ja, det som jag sagt många gånger tidigare, det är väl att det är ju ett överglamorerat jobb ibland kanske. Ja. Man bara tänker på den här sitta och labba med recept och sen koka ihop en magisk potion som man sen kan dela ut till folk lite högre och vänster.
Så ja, jo, absolut. Sen nu då när under, som sagt som jag sa tidigare, ett tag där det känns som det var helt skenande prisökning på i princip allt från etiketter till malt. Mm. Så utrymmet för att experimentera på det sättet blir ju snävare och snävare. Mm. För att det är dyrt att producera någonting. Liksom.
Sen, jag tänker lite grann, när man tittar runt här i bryggeriet så är det ju ganska mycket produktionstekniska detaljer också. Men det är ju både bryggverk och det är paketeringslinor och burkmaskiner och så vidare. Och jag har förstått lite grann så att en del av jobbet kan också vara att man får hjälpa till med driftstopp eller optimeringar kring själva produktionsprocessen eller saker som går på pipsvängar och man måste reparera eller kanske reparera själv eller hitta på innovationer man kan faktiskt optimera produktionspipeline.
Ja, så är det ju såklart. Sen är ju det är ju en kostnadsfråga med hur mycket man kan optimera. När man kommer upp på den skalan som vi är på så blir det ju liksom, allt blir ju dyrt bara för att det är stort. Liksom. Mm. Och då är vi ju stora med liksom ett, vad ska man säga, ett hantverksbryggeri.
I Sverige.
I Sverige så är vi ju stora, men jämfört med de riktigt stora som finns i Sverige så är vi ju liksom ingenting.
Nej.
Liksom. Men jag menar visst, en stor del av jobbet kan ju vara liksom halvt mekanikerjobb för nu gick någon pump sönder och du behöver riva isär den och byta axeltätningar. Liksom.
Mm. Det är gött att du drar fram den berömda pipsvängen också.
Ja.
Välkommen från 80-talet, vill ha tillbaka sitt uttryck här.
Ja, men det är ändå gött.
Det är ändå gött, ja.
Ja, men det är mycket så, du behöver ju liksom vara väldigt allround och ju mindre ett bryggeri desto mer allround behöver du vara och vara väldigt problemlösningsorienterad. För du behöver kunna lösa det själv för att du kanske inte nödvändigtvis har råd att inte lösa det själv. Liksom. Och det är ju samma för oss, för jag menar det, vi försöker fixa så mycket som det går själv när någonting går åt skogen, för det går åt skogen. Det är inte en fråga om det kommer göra det, utan det är en fråga om när det gör det.
Mm.
Alltså, så. Jag tror inte det finns någon i den här branschen som skulle säga emot det.
Nej.
Att det, saker och ting går sönder förr eller senare. Liksom.
Mm. Ja, men det, tycker om att vara lite uppfinnare, Jocke, är ingen dum egenskap alltså.
Nej.
Problemlösare liksom. Ja.
Rent allmänt var liksom problemlösningsorienterad för, precis som jag sa, saker och ting går sönder. Vare sig för att det slits av drift eller fel, för det händer ju också, alltså rent handhavande fel. Men du måste ju liksom lösa det, för produkten ska ut. Det är liksom ingen diskussion, någonting annat.
Nej.
Det är liksom bara löst det. Men det är ju också lite beroende på vad du har för roll och hur stort bryggeri och vad du har för ansvar och sådär, såklart. Liksom. Men jag menar, grundinställningen måste vara att vi måste kunna lösa detta själva.
Liksom.
Sen finns det ju saker du inte kan lösa själv. Liksom, och det får man ju bara ta. Men då får man också vara förberedd på att det kommer komma sådana saker och då får man ju ha liksom en buffert för att kunna ta den smällen när den kommer. Så om det är någon som är sjukt bra på att svetsa rostfritt så har de nog en gyllene framtid i den här branschen om de skulle gå in på ett bryggeri som anställd. Så
har du svetsarbakgrund rostfritt så kan du gå den här utbildningen, så har du ju då
kan du
två ganska bra kvalifikationer. Då.
Det skulle jag tro. Mm. Sen är det en diskussion där om lön kanske.
Ja. Men du som sitter då i styrelsen för den här utbildningen, hur ofta träffar du studenterna?
Jag är inte så delaktig,
du är inte delaktig i utbildningen i sig.
Det är ju liksom utformningen av kursplanen och vad som behöver ingå eller borde ingå. Liksom. Men jag föreläser lite och gjort Ludvika när det kommer till receptskapande. Och då har det varit mer, var, inte nödvändigt sitta och prata råvaror eller humlesorter eller annat sånt. För det kan folk ta reda på själva. Och det går att prata med vilken leverantör som helst, så kommer de ge dig hur mycket information som helst. Utan mer liksom, vem är det du faktiskt gör den här ölen för? Liksom? Mm. Gör du den för att du själv gillar den? Det kan ju vara bra. Men vet du att andra kommer gilla det också? Eller vem är liksom den tänkta kunden för den produkten du gör? Mm. För den analysen känns ibland som en del bryggerier inte gör. Och det är ju gött att kunna ha frihet och göra saker för att man som bryggare eller bryggeriägare gillar det och själv vill pusha det. Liksom. Och det finns väldigt mycket i den här branschen, och det är det jag själv gillar med, att det finns liksom en ganska stor frihet om du har den typen av, så att säga, artistisk hjärna. Eller man ska säga. Men samtidigt så känns det någonstans att du måste ju också kunna producera någonting som folk faktiskt vill köpa och betala för annars kommer du inte ha något bryggeri kvar. Min tanke där är mycket, varför gör du detta? Och vem är det som faktiskt ska tycka om den? Liksom? Kommer det här vara en produkt som du kommer kunna sälja? Är det så att den här produkten du producerar är det du själv skulle vilja producera? Eller är det då för en annan kundgrupp? För hade jag fått bestämma och bara gjort det jag vill, då hade ju liksom allt varit rököl. Och det hade ju varit asgött. Ja, men,
jobbigt för dig att dricka upp allting.
Ja, det vet jag inte. Men det kanske inte hade blivit så mycket producerat. För det kommer väl inte finnas något bryggeri kvar om det är bara det man gör. Om man inte är ett...
För att brygga mycket rököl väldigt fort.
Ja, jo, precis.
Så har du ett lager sen.
Ja, eller typ flytta ner till Bamberg och bara jobba där istället.
Men hur läggs det något fokus på liksom det här med, som du säger, undersökningar, kanske marknadsföring, alltså på utbildningen för att veta vad är det, vad tror jag att jag har möjlighet att slå igenom med mina öl liksom?
Ja, det är inte riktigt den inriktningen fullt ut. Liksom. Det är väl något man också får ta själv sen. Mm. Det beror också på hur man ser det. Om man är ett bryggeri som vill släppa många olika produkter och pusha för det, och det är liksom hela idén att vi ska vara det bryggeriet som hela tiden ska släppa någonting nytt. Mm. Eller är man ett bryggeri som fokuserar på Systembolagets offertförfrågningar och försöker vinna offerter och komma in på bolaget där och ha en... För varje offertvinst är ju ändå en garanterad såld volym, mer eller mindre. Liksom. Är det det du fokuserar på? Eller vad är det liksom, vad ligger ditt fokus? Är det så att du har ett bryggeri i ett relativt litet samhälle eller en liten stad? Du kanske inte har så många Systembolagets butiker inom ditt TSL-område. Okej. Okay. Du gillar att göra, ja men liksom, triple dry hopped blueberry milkshake ale liksom. Mm. Alltså så. Mm. Då kanske inte din kundgrupp finns inom ditt TSL-område, men du kanske har ett bryggeri som är för litet för att satsa utanför ditt TSL-område. Då kanske inte det är den produkten du ska satsa på fullt ut och producera, för du kommer nog få svårt att sälja den. Liksom. Mm. Någonstans måste det finnas någon idé om hur stor volym är det vi kan producera? Har vi så vi kan göra det för att komma utanför det lokala? Ja, då är ju det bra. Då får ni fokusera på det då. Men är det så att du faktiskt inte har det, då får du ju liksom börja titta på vad är det för produkter vi kan sälja lokalt, för det är här vår marknad faktiskt finns. Även om jag själv skulle vilja producera, alltså bli nästa Omnipollo. Mm. Men det kanske liksom inte är på rätt ställe och inte har rätt liksom kundunderlag för det. Och där känns det som att en del går i någon sorts, man skapar en fälla för sig själv liksom. För man tycker att man producerar världens bästa öl, och det kanske man någonstans inom situationstecken gör. Men det spelar ju ingen roll om ingen vill köpa den. Nej. Där det finns. Liksom. Och den ekvationen behöver folk titta på ganska rejält, kan jag känna, på sina håll. För det är väldigt mycket jobb att producera, och ju mindre bryggeri det är, desto knöligare är det. Mm. För det är mycket mer fysiskt jobb. Liksom. Och då behöver det ju faktiskt vara säker på att det du producerar finns kunder till. Mm.
Och där kan jag tänka mig att vissa kan gå åt andra hållet istället. Det ser man ganska ofta att många bryggerier går lite shotgun när de skjuter på allt. Mm. De gör allt. Vi har alla öl. Vi kan göra allt från stout till suröl i princip i våra sortiment. Mm. Men samtidigt blir det så när du är liten och får. Du kan ju vara superskicklig, men du kommer ju inte vara bäst på allt. Det går ju inte. Och då kanske du faller tillbaka lite grann till den diskussionen istället då. Att okej, men välj då ut några saker du blir väldigt, väldigt bra på. Mm. Som du har en ingång på inom ditt närområde eller din distributionsregion eller där din kundgrupp finns, och bli bäst på det då?
Ja, det är ju också den här att om du är ett litet bryggeri och har väldigt mycket olika produkter i produktion, vad händer om flera av dem börjar springa iväg i försäljning?
Ja, då får du bara göra det sen.
Ja, men liksom vilka ska du välja då att plocka bort? För du kommer ju inte ha, du kommer kapaciteten, inte ha kapaciteten för att möta efterfrågan. Nej. Då blir det ju liksom hugget som stucket liksom. Mm. Att man måste göra den, så att säga, omvärldsanalysen.
Jo, men det är och faktiskt, föraktas. Eller
nej, absolut. Men liksom att titta på vad okej, vi vill ändå starta ett bryggeri. Vad har vi liksom för möjlighet att göra det där vi finns? Och har du inte råd att köpa utrustning så du kan producera hyfsad volym, så får man nog verkligen börja titta på det lokala. Mm. Liksom. Jag tror många bryggerier, oavsett storlek, så som läget är idag när allting blir dyrare och folk har mindre pengar. Jag tror att den lokala förankringen och att bli mer lokal rent allmänt ska man nog inte förakta. Liksom. För har du inte ett lokalt stöd så är det nog svårt. Liksom. Mm. Mm. Tänker jag.
Mm. Absolut.
Sen är det ju klurigt i Göteborg, för här finns ju väldigt mycket producenter.
Jo, men väldigt många lokala bryggerier.
Väldigt många lokala bryggerier.
Men ni är ju ett av få som ändå har Göteborg i namnet.
Ja, också. Jo, så är det ju.
Ja. Det ska inte förringas heller, tror inte jag. Det är en stark del det hela med.
Absolut. Ja. Det finns ju fler som kör det. Vare sig det är ett bryggeri eller bara ett varumärke.
Ja, så är det också.
Så, såklart. Eller en gång i tiden har varit ett bryggeri och numera bara ett varumärke.
Har vi något mer vi vill säga om utbildningen?
Sök. Byt liv.
Bli som Linus.
No. Finns bara en som mig.
Ja, det finns bara en som dig.
Det är nog tur för alla inblandade.
Ja, men det verkar ändå vara en rätt så spännande utbildning.
Ja, absolut. Och den är, du kommer komma ut och ha väldigt mycket kunskap. Mm. Och du kommer vara anställningsbar med stor bredd. Liksom. Mm. Mm. Bara så om du ska söka jobb på ett litet bryggeri eller ett stort bryggeri. Liksom.
Hade jag varit 25 år yngre så hade jag kanske sökt.
Hade du sökt.
Det är inte omöjligt faktiskt.
Eller hur?
Ja, tusen tack Linus för att jag fick en pratstund med dig och utbildningen. Så som sagt, var 15 maj var sista ansökning och den drar igång till hösten en gång.
Ja, så in på campusnynäshamn.se.
Det gör vi. Tjusigt, tack så mycket.
Tackar.
Tack.